Det här är P1, Sveriges Radio.
Ta ett glas vin och lyssna på en ljudbok. Hör SVT-profilerna som bryter oberoendet och gör reklam.
Oh my god, gud, så gott det här var.
Tunn research ledde till missvisande bevakning om mirakulöst bantningsmedel.
Vilka bindningar finns egentligen i ett nytt vårdsverige?
Bråk i Järva där anställda på medborgarkontoret tycker att den lokala bevakningen gått för långt.
Nej, vi har inte piskat upp någon stämning.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Public service och reklam är ju som bekant varandras motpoler. De skär sig som apelsinjuice och tandkräm eller vin och sill. De hör inte ihop. Det är själva vitsen med public service. Men de senaste veckorna har vi på Medierna sett en rad exempel på SVT-profiler som synts och hörts i kommersiella reklamsammanhang. Och det väckte frågan, är public service regler för luddiga om inte ens SVT-profilerna själva kan följa dem? Vi har tre snarlika exempel, varav en visar sig vara enligt regelboken, medan de andra två är övertramp. Övertramp som SVT själva missat. Vi ska börja det här reportaget på SVTs inrikesredaktion. Där är Kiki Bäck inrikeschef och chef över en reporter som just nu är högaktuell som författare.
Jag tycker det är viktigt att vara tydlig här med att här blir det fel. Och det är jag och Diamant helt överens om. Och därför har den här videon också tagits bort från alla flöden och plattformar.
Diamant Saliu har nyligen släppt sin andra bok, När ingen lyssnar. Och i samband med lanseringen har han gjort ett samarbete med ljudboksappen BookBeat.
Nu kom jag ut med nya boken När ingen lyssnar.
När man skriver en bok så är man tjänstledig från SVT. Och det är ju särskilt viktigt under just lanseringstiden. Och det är en rutin som också har följts här. Och vi har ju flera medarbetare som skriver böcker och det är riktlinjer som gäller alla. Här blev det fel. Den här videon kan uppfattas som reklam och vi har tydliga riktlinjer för vad man kan göra som anställd. Och då bör man hålla avstånd till alla ekonomiska, politiska också intressen och självklart också inte göra något som uppfattas som reklam. Och det är jag och Diamant helt överens om att här blir det fel.
Du säger att det kan uppfattas som reklam. Det är väl reklam det här?
Det blir reklam om man nämner en specifik ljudbokstjänst. Och det har vi pratat om att här överträddes en gräns som inte är förenlig med våra riktlinjer för anställda på SVT. Men jag har stort förtroende för Diamant och hans integritet. Alla kan göra misstag.
In och lyssna på boken på BookBeat.
Diamant Saliu skriver i ett mejlsvar till oss att han överlämnar frågan om intervjuer till sina chefer på SVT. Men säger att varken han eller förlaget fått betalt för det här.
Om man ska försöka förklara vad karensen betyder.
Det här är Albert Svanberg, numera chef för SVTs etikavdelning. Det är han som ritar upp reglerna för vad medarbetare och SVT-knutna personer får göra under tiden de också syns i tv-rutan. Det är Albert Svanberg kallar för extrauppdrag.
En grund är att 4 veckor före en programserie börjar, under det att programserien sänds och 2 veckor efter sista episoden har publicerats. Under den perioden så har då medarbetaren eller programledaren, programprofilen, företrädaren ska helt enkelt ställa frågan till SVT om extrauppdrag under den perioden. Det är vad som brukar kallas karensreglerna.
Att de här reglerna finns beror ju på att SVT vill slå vakt om public service heliga ko, oberoendet. Reglerna skiljer sig åt om det är en person som är tillsvidareanställd, så som krimreporten Diamant Saliu, då är det striktare. Eller om det är någon som tillfälligt leder eller medverkar i ett SVT-program, som till exempel tv-kocken Tarek Taylor, som vi ska återkomma till.
Har du en programledarroll hos oss, så under den perioden du är programledare så är ju grundregeln att du inte gör reklam eller marknadsföring för olika produkter. Med den skillnaden att det kan vara möjligt om det har med din ordinarie yrkesroll att göra.
Men det verkar vara svårt även för SVT och profilerna själva att veta vad som gäller, trots avtal och karensregler. Låt oss titta på ett annat exempel på det här.
Oh my god, gud så gott det här var.
Just nu sänds inspirationsprogrammet Trädgårdstider på SVT, där den folkkära tv-kocken Tarek Taylor bjuder tittarna på matlagning från trädgårdsköket.
För det här är en bomb, jag lovar.
Och samtidigt nu så har en pressrelease gått ut för Tarek Taylors egna vin som just lanserats.
Det är en info som vi så att säga fick av er, tror jag, i onsdags. Då blev vi uppmärksammade på det här.
Mikael Lekberg är programchef på SVT Malmö som producerar Trädgårdstider.
Det har blivit fel, måste man säga, från Tarek och hans företag, hans management. Och vi kommer nu ha samtal igen om de här gränserna, om vad som gäller under publiceringsperioder. Så Tarek är profil och faktiskt företrädare för SVT.
Det här vinet har aldrig gjorts tidigare. Så det här är inte någon färdig. Alltså, kom och sätt ditt namn på en etikett.
Men Tarek Taylor har ju lanserat flera viner tidigare. Lanseringen av hans Riesling, den var så alltså helt okej. Men det var nu när han lanserar Pinot Noir och Cremant som det blev lite tokigt. Har jag fattat rätt då?
Det är aldrig okej under sändningsperioder med den här typen av pressreleaser som går ut till journalister där man lanserar olika kommersiella produkter.
Men är de här karensreglerna svåra att förstå?
Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att vi har ganska tydliga karensregler. Vi behöver oavsett varje gång som det blir fel ta upp den här diskussionen och tydliggöra vad som gäller. Och på så sätt så markerar vi också att oberoendet är viktigt.
Men för mig är han ju lika mycket Trädgårdstider i mars som i maj. Så vad är egentligen skillnaden för tv-tittarna?
Jag tror att det kan vara svårt för publiken att ibland se de där skillnaderna. Nu kan man säga att nu blev det fel den här gången. Och då finns det anledning för oss att ta upp den här diskussionen igen och tydliggöra vad som gäller.
Den här gången har det blivit lite tokigt, har jag förstått. Men i övrigt, åren som har varit, så har vi alltid lyckats att parera de här sakerna.
Tarek Taylor själv medger att det blev fel den här gången, men att det inte brukar vara svårt att bolla SVT-uppdrag med kommersiella jobb.
Det är väl mänskligt att fela någonstans. Jag har ju under 14 års tid nu jobbat med SVT och jag har alltid befunnit mig i den kommersiella sfären. Men den här gången blev det lite tokigt att det kom en lansering mitt i en karensperiod.
Jag har helt ärligt inte letat med ljus och lykta för att hitta exempel på SVT-profiler som syns i kommersiella sammanhang. De tycks finnas rakt framför näsan på en. Men ibland är det faktiskt helt regelmässigt rätt, även om det inte är helt glasklart för publiken vid första anblick.
Ja, jag heter Bengt Ström och jag jobbar som programchef SVT Umeå.
På SVT Umeå produceras det omåttligt populära Hemmagympa med Sofia. Med Sofia Åhman, som också är återkommande träningsexpert i SVT:s Go-kväll.
Bra jobbat!
Hon är också ambassadör för skomärket Icebug och gör sponsrade inlägg i sociala medier för sport-BHR.
De har stort utbud med massa olika modeller och jag har valt modellen Kimberly.
Om vi tar just Hemmagympa med Sofia till exempel. Det programmet sänds ju året runt. Varje vardag. Det man kanske inte känner till är att merparten av de sändningsperioder vi har är repriser. Så att det vi har karens runt är att när vi sänder nya avsnitt under de perioderna så inträder då en karensperiod, men vi har inte karens under de perioder där vi repriserar program.
Men det som du själv säger, att det känner man ju kanske inte till som tittare, vad som är en repris och vad som är en ny inspelning. Så vad spelar det för roll för publiken?
Ja, men som jag säger, det jag har full förståelse för att frågan kan komma upp och man kan fundera på det, men det som då skulle finnas i andra vågskålen är ju att skulle de vara begränsade att inte kunna göra liksom någonting någonting. Och hon är ju inte anställd av oss, utan det är så vi har resonerat just runt henne.
Sofie Åhman är ju också återkommande gäst i Go'kväll, och det är ju nyinspelningar. Hur fungerar det kring det?
Det ser lite olika ut beroende på om du är liksom programledarprofil eller om du är expert. Så då har vi inte de här karenstiderna på samma sätt.
Är allt det här tecken på att reglerna helt enkelt är för luddiga? Vad går gränsen, skulle du säga, för hur många kommersiella samarbeten man kan göra och samtidigt vara en profil som är knuten eller förknippad med SVT?
Det går inte att säga en numerär som svar på den frågan.
Tillbaka till Albert Svanberg på SVTs etikavdelning igen.
SVT vill kunna rekrytera olika typer av programledare, olika typer av profiler, för att ha en bredd och variation i vilka som leder våra program på olika sätt. Så det är klart att det också ger utmaningar i det att många av de profilerna också har ett annat yrkesliv och en annan verksamhet vid sidan av.
Nu ska vi dyka ner och plocka upp några korta medienyheter från den gångna veckan.
Bonnier-ägda Dagens Industri köper 30% av konkurrenten Breakit. Dessutom finns en option som gör det möjligt för DI att köpa hela bolaget om 3 år. Vad Bonnier fått betala för sajten har inte offentliggjorts. Breakit är en direkt konkurrent till DIs undersajt DI Digital, som i sin tur startades som ett svar på Breakits lansering. De båda sajterna ska dock enligt DIs chefredaktör Peter Fällman fortsätta att vara konkurrenter, trots att de nu alltså har samma ägare. Det här säger han till Dagens Media. Svenskarna fortsätter att lägga lika mycket tid på media som under pandemin. I snitt lades 7 timmar om dagen per person på någon form av media, framförallt sociala medier och strömningstjänster för tv och musik. Det här visar årets mediebarometer. Men även nyhetskonsumtionen låg kvar på samma höga nivå som under corona. Och andelen hushåll med en dagstidningsprenumeration steg för 3:e året i rad. Nu har 52% av alla hushåll en prenumeration, och tillväxten beror uteslutande på digitala prenumerationer, skriver Nordicom, som ligger bakom mediebarometern, i ett pressmeddelande. I ett försök att göra nyheter lite mer tilltalande för unga har Aftonbladet låtit en AI musiksätta nyheter. Läsarna har fått välja mellan att läsa en AI-genererad sammanfattning av nyheterna i takt till AI-genererad musik, eller att lyssna på en rapplåt som AI har gjort. Dessvärre klarar inte AI ännu att göra låtarna på svenska, vilket förklarar varför texten är på engelska.
Att hitta en person som kan berätta utifrån egna erfarenheter, det kan förvandla en torr sifferexercis till ett levande reportage som går rakt in i hjärtat hos publiken. De så kallade casen är ju ett essentiellt verktyg för journalistiken. Men de kommer också med vissa risker. Och den senaste tiden har 3 redaktioner alla fallit i en och samma fälla. Det är 3 reportage om läkemedel där personen som intervjuats visat sig ha ett tydligt intresse i frågan. Han är nämligen anställd av en nätläkare som inriktat sig på att förskriva just det läkemedel han intervjuas om. Och det utan att hans kopplingar alls framkommer i rapporteringen. Det fick vår reporter Lukas De Vivo att fråga sig hur 3 olika redaktioner alla svalde samma case med hull och hår.
Det blir mer och mer komplicerat för media att bevaka vården. För att vilka bindningar finns egentligen i ett nytt vårdsverige och ett nytt mediesverige med sociala influencers?
Det här är Mikael Hoffman. Han är läkare och ordförande för NEPI, en oberoende stiftelse som bland annat jobbar med läkemedelsinformation och som är inrättad av Sveriges riksdag. Vi bad honom kolla på de här 3 publiceringarna.
Man är van att bevaka läkemedel och nyintroduktioner av läkemedel och att man kanske har någon bindning till ett läkemedelsföretag. Men det är inte så lätt att kanske tänka sig att en person inte har bindning till läkemedelsföretaget men till en vårdgivare som använder läkemedel för att man inriktar sig mot en viss patientgrupp.
Jag heter Daniel King. Jag har varit kraftigt överviktig i många år. Och nu har jag förmånen att få arbeta med min mission. Så mot övervikt arbetar jag med på ett företag som heter Yersin.
Ja, Daniel King har figurerat mycket i medierna på senaste tiden. Han är sedan september förra året anställd hos nätläkaren Yersin som specialiserat sig på behandling mot övervikt med läkemedel. Och innan han anställdes var han patient där.
Min formella titel är Brand Ambassador Manager, men mina barn tror att jag är ett mellanting av dietist och Pernilla Wahlgren.
På Facebook berättar Daniel King om sin hälsa och behandling, och där är kopplingen till nätläkaren väldigt tydlig. Han förekommer också i annonser för Yersin, och under kort tid har han alltså varit med i media flera gånger. Han har intervjuats i Svenska Dagbladet, TV4 Sporten och P1-programmet Kropp och själ. Och när han intervjuats verkar alltså kopplingen till Yersin ha fallit bort.
Vad tänker du om att det blev så?
Alltså det har jag nog inte tänkt så mycket kring, eftersom det är min historia jag berättar om mitt liv. Så jag talar ju väldigt sällan om företaget jag arbetar på, för att missionen är det viktiga. Jag är alltid väldigt transparent med var jag är anställd, att jag är anställd på Yersin. Det är viktigt. Jag är dessutom otroligt stolt över det, för att så det är ingenting jag på något sätt skulle dölja, aldrig.
Välkommen till TV4-nyheterna.
Det började med att han i slutet av april är med i TV4 i ett reportage om testosteron, en av de behandlingar han fått via Yersin.
Vi gjorde ju en serie reportage om testosteron. Tobias Hedeskog är redaktör på Sporten TV4. Där de två första var rätt kritiska till användandet av testosteron då. Då tänkte vi att vi ska göra någon som har haft en positiv effekt av testosteron. Och då träffade vi Daniel King.
När man börjar kolla på Daniel King i sociala medier så är det ju väldigt tydligt att han jobbar för dem. Det står ju liksom på hans Facebook helt öppet. Och kan inte era tittare liksom förvänta sig att ni har gjort den kollen på dem som är case och ser?
Absolut, de ska visst kunna ha de krav på oss att vi ha koll på vilka case vi har. Jag tycker man ska lite beakta det här att testosteron är ju faktiskt ett receptbelagt läkemedel, så att du måste ju vara en läkare som skriver ut det. Du kan inte gå in i vilken affär som helst och köpa testosteron, utan det krävs ju att du har en sjukdom för att du ska få det.
Men han får ju ändå liksom argumentera för fördelarna så att säga, utan att det är tydligt utskrivet vart han kommer ifrån, liksom vad hans anställning är.
Ja, precis. Och då skulle vi skulle ha berättat att han jobbar för Yersin. Det skulle vi gjort.
Vad var det som hände då? Liksom, hur kunde det bli så här?
Nej, det är ju där vi får titta på varför det blev så här, varför vi inte berättade om det.
Någon vecka senare är han med i Svenska Dagbladet. Då är en artikel om semaglutid, ett diabetesläkemedel som även kan användas för viktnedgång och som blivit kraftigt omskrivet i media över hela världen.
Vi ville skriva om det här som är ett stort nyhetsämne. Då sökte vi efter människor som hade använt den dels som viktminskning men också som för diabetes då.
Det här är Mikael Larsson, chef för nyheterna på Svenska Dagbladet.
Vi sökte i sociala medier och i Facebookgrupper och så vidare, och vi fick ganska många svar, och av dem som vi tog kontakt med och de som ville vara med och ställa upp och prata om det så var den här intervjupersonen ändå.
I sin marknadsföring trycker Yersin starkt på att de använder den här typen av läkemedel som en central del i sin behandling av övervikt. Daniel King har också uppgett för SvD att han jobbar där.
Det ringde inga klockor för oss att det här företaget sysslade med det. Och vi kontrollerar inte det. Och det skulle vi naturligtvis ha gjort.
Om ni hade gjort den här kopplingen då, innan ni gjorde intervjun, hade ni gjort den överhuvudtaget?
Jag vill inte gå in egentligen på just den här intervjupersonen och vem han är. Men generellt kan man säga att det är ju ingen som automatiskt är diskvalificerad och medverkar i SvD så att säga, för att man har en koppling eller ett motiv för att vara med. I den mån vi kan utröna vilket motiv en person har för att ställa upp i SvD, så ska ju vi ta reda på det och när det är relevant naturligtvis redovisa det för våra läsare.
Och så sent som den här veckan var han med i P1-programmet Kropp och själ. Även där om semaglutid.
Roger Dackegård, publicistiskt ansvarig på produktionsbolaget Filt, som gör Kropp och själ för Sveriges Radio P1.
Hos alla tre redaktioner har det i efterhand lagts till förtydliganden kring hans roll efter att vi på medierna kontaktat dem.
Även om vi måste lägga till att vi ser ingenting i hans historia om hans fetma och hans liv och hans viktnedgång. Det finns ingenting där som vi har fått fram som inte är korrekt. Men vi hade ju hellre sökt någon annan som tar den medicinen som inte har kopplingen till företaget som ger råd om att ta medicinen då. Det här företaget som han jobbar för, det har inte nämnts vid namn, vi har inte... Det inte finns, han har inte kunnat liksom göra någon reklam för själva det företaget. Han har berättat sin historia.
På Kropp och Själ hittade man Daniel Kyng via Svenska Dagbladets artiklar. De menar att de inte fått information om hans anställning, trots att de frågat och kollat på hans LinkedIn-konto.
Vi tycker ju att om man frågar någon, vad jobbar du med? Och då är det ju också av intresse för att man själv vill veta, finns det någon intressekonflikt? Finns det någon, är den här personen möjligtvis partisk eller kan den ses som möjligtvis partisk av lyssnarna? Och i det här fallet så skulle man ju ha kunnat tro eller tycka det om då den personen säger jag jobbar för det här företaget som också ger råd till andra om att ta den här medicinen som jag har tagit. På så sätt så kan ju vi uppleva oss lite lurare på det viset.
Daniel Kyng menar att han varit tydlig i sin kommunikation gentemot medierna om hans anställning. Han säger även till oss att Kropp och Själ inte frågat vad han jobbar med.
Dessutom så är det bara två sökningar bort Daniel Kyng. Så du kan testa själv.
Du har ju den här missionen om att upplysa folk om möjligheten till att få den här hjälpen som du fick. Att du också är anställd av ett bolag som säljer en tjänst som är liksom viktnedgång genom de här medicinbehandlingarna. Kan du se liksom att det finns någon konflikt där?
Yes, jag hade gjort det här även om jag inte hade varit anställd. Nu gör jag det hela dagarna. Alltså... Jag brinner för det här. Jag skriver med människor från 6 på morgonen till 23 på kvällen av engagemang.
Tillbaka till läkaren Mikael Hoffman.
Jag tror att man rent generellt måste tänka att vården ser annorlunda ut idag än för 10 år sedan. Det är många olika vårdgivare, det är många olika driftsformer och det kan då finnas andra drivkrafter bakom det. Det behöver inte vara medicinskt fel, det är bara det att det ser annorlunda ut och då måste man kanske granska bindningar på ett annat sätt och fundera inte bara om man har bindning till läkemedelsföretaget eller till den här undersökningsmetoden eller den här kirurgiska metoden rent generellt utan också om man har en bindning till den vårdgivare som erbjuder bedömning för att få behandling.
De anställda på medborgarkontoret i stadsdelen Kista-Rinkeby känner sig utsatta för ett drev av den lokala nyhetsbyrån Järva. Och de anställda har gjort ett ovanligt drag. De har anmält dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket och menar att artiklarna är orsaken. I artiklarna framställs de anställda och en chef som personer med nedlåtande bemötande och med direkt rasistiska påhopp av besökande till kontoret. Tonchi Pertsan åkte till Järva i norra Stockholm för att försöka förstå vad den här konflikten handlar om.
Som vi ser det så har ju nyhetsbyrån Järva under lite mer än ett års tid drivit liksom ett brev emot den här verksamheten. Det var flera artiklar som vi bedömer är helt ounderbyggda.
Jag träffar flera medarbetare som inte vågar träda fram med varken sina namn eller röster. De är rädda för repressalier av högre chefer och för påhopp av besökarna. I artiklar från nyhetsbyrån Järva anklagas de anställda för nedlåtande behandling och direkt rasistiska påhopp mot besökarna på medborgarkontoret.
I Rinkeby och här i centrum finns Folkets hus och här på tredje våningen finns det då nyhetsbyrå Järva.
Jag heter Kerstin Gustafsson Figueroa och jag är chefredaktör för nyhetsbyrån Järva.
Men är det här redaktionen?
Ja, det här är redaktion. För detta var keramikverk så här en gång i tiden. Medborgarkontoret är ett av de... Alltså, en av de viktigaste institutionerna i ett lokalt samhälle. Och kanske särskilt i ett område där det är så många som inte är födda här, som har ett annat språk, som kan behöva mera stöd. Alltså jag själv behöver stöd för att förstå alla myndigheters blanketter. Så att jag menar, det är också allmängiltigt. Och vi har inte, om du har researchat, har du gjort det? Har du googlat? Har du kollat?
Jag har googlat och jag har läst.
Har du sett en del? Ja. Ja.
Där ni bor. Yes!
De anställda går så långt att de i sin anmälan till Arbetsmiljöverket befogar 9 artiklar från nyhetsbyrån Järva. Bevakningen beskriver dem som trakasserier från lokalmedier och de skriver att medarbetarna är stressade och oroade över att själva bli uthängda.
Alltså det är ju, artiklarna är ju jättegrova, mycket för att de är så starkt riktade mot framförallt en person, enhetschef, även om andra också liksom nämns. Men det är ju liksom anklagelser om att vara rasist, att vara otrevlig, att neka besökare att få hjälp.
Men ska man inte som offentlig anställd tåla kritik och granskning?
Jo, absolut. Det är otroligt viktigt. Men återigen, vi har bjudit in Nyhetsbyrån Järva flera gånger att kom och granska vår verksamhet, dialoga med oss, ställa oss till svars. Men de pratar ju inte med oss, utan det kommer artiklar med jämna mellanrum.
I anmälan bifogas 9 artiklar från Nyhetsbyrån Järva. Alla är skrivna 2022 eller i år. Den 28 april förra året stod det i ingressen på en artikel, citat: föräldrar har skrivit till redaktionen och berättat om nedlåtande behandling och direkt rasistiska påhopp. Slut på citat. Artiklarna tar även upp det interna missnöje. Det handlar om en medarbetarenkät som citeras och det berättas att flera anställda på kontoret sagt upp sig den senaste tiden. I flera artiklar omskrivs en enhetschef och i en av artiklarna namnges även den här chefen.
Vi har granskat situationen där och folk har berättat hur de har upplevt sig bli behandlade. Det är inte att piska upp någon stämning.
Ja, de upplever att de är utsatta för rasism.
Ja, jag hör det.
Men då, är det så eller är det inte så?
Nej, vi har inte piskat upp någon stämning. Vi har talat om de problem som finns på medborgarkontoret, både internt bland de anställda och hur medborgarna har blivit behandlade där.
De anställda på kontoret menar att artiklarna bidragit med en stämning där besökarna hotar med publicering om de inte får sin vilja igenom.
Det var en incident som skedde på Rinkeby-kontoret där en invånare inte var nöjd med den service som han fick. Och där och då så blev han arg och uttryckte att nej, nu ska jag ringa Nyhetsbyrå Järva. Och tog upp sin telefon och ringde. Sen blev det ingen artikel av det hela. Men en sån sak kommer ju från att det har pågått ett systematiskt drev mot verksamheten. Att man känner att så här ska vi göra framöver när vi inte är nöjda. Det blir så här, man vågar inte riktigt kanske heller säga eller göra fullt ut som man ska. För att tänk om det kommer ut en ny artikel imorgon om att jag är en rasist på grund av det.
Kerstin Gustafsson Figaro hävdar att medborgarkontoret inte tål granskning. Hon tycker att hennes publiceringar varit befogade, både antalet och innehållet. Att så många personer sagt upp sig tycker hon också är ett tecken på att det finns problem på medborgarkontoret värda en ingående bevakning.
Jag menar att 9, eller om det till och med är 10, och en del av dem är medarbetare som har jobbat väldigt, väldigt länge, så slutar på grund av ett missnöje. Det tyder ju på någonting.
Jo, men när ni också anklagar medborgarkontoret...
Vi anklagar inte.
För att inte hjälpa folk. Till
vi anklagar de... inte. Vi talar om hur folk uppfattar att de blir behandlade. Vi har ingen agenda i det här. Vi talar om... Alltså om vi skulle ha skrivit alla de gånger som folk har varit missnöjda och vill att vi ska skriva, då hade vi inte gjort något annat. Nu överdriver jag, men nästan. Det vi gör är helt normal lokaljournalistik. Det är vårt uppdrag.
Och det var allt från medierna idag. Ljudet skötte Elin Rosenberg. Erik Petersson var producent. Och jag heter Martina Pierrot. Vill du tipsa oss på medierna så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.